Dagens predikan kommer att handla om den osäkerhet och rädsla som kan uppstå när vi förlorar kontrollen i våra liv eller när olycka drabbar oss. Som vi hört tidigare i vår predikoserie om rädsla så är det vanligaste budskapet i Bibeln: var inte rädda. Kanske vi är rädda för framtiden. Eller för att mista det vi har. Eller för att bli ensamma. Idag ska vi få lära känna en person som fick genomlida allt detta och mer därtill. Jag vill berätta Gamla testamentets historia om Jobb. Jobb både miste hälsan och allt han ägde. Hans nära och kära stötte bort honom. Hans barn dog och hans framtid tedde sig minst sagt osäker. Rent av hopplös. Men låt oss börja från början. I östlandet, Us, bor en man som heter Jobb. Det är en rättrådig man som fruktar Gud och skyr allt ont. Han har 7 söner och 7000 får. 3 döttrar och 3000 kameler. Han är med andra ord den mest välsignade mannen i hela östlandet. Hans barn brukar anordna fester åt varandra. Och för säkerhets skull går Jobb upp tidigt morgonen därpå och offrar åt Gud för barnens skull. De kan ju ha syndat och i sina tankar förbannat Gud, tänker Jobb. Men vad han inte vet är att det samtidigt pågår något slags gudomligt rådsmöte. En anklagare eller åklagare har nämligen klivit fram inför Herren. Och det hebreiska ordet för anklagare har vi nog alla hört. Satan. Herren frågar honom: var har du varit? Jag har vandrat kors och tvärs över jorden, svarar anklagaren. Lade du märke till min tjänare Jobb, frågar Herren. På hela jorden finns ingen så rättrådig som han. Anklagaren svarar, kanske en aning förbittrat. Det är väl inte utan orsak att som Jobb är gudfruktig. Du har själv på allt sätt skyddat honom och hans familj och allt som tillhör honom. Du välsignar ju allt han gör. Men sträck ut din hand och rör det som tillhör honom. Då kommer han att förbanna dig rakt upp i ansiktet. Anklagaren påstår alltså att Jobb bara uppför sig så exemplariskt för att Gud har gett honom ett gott liv. Men om man tar ifrån honom allt och alla han älskar, då kommer han minsann att visa sitt sanna jag. Då kommer han att ge Gud skulden för allt ont som drabbar honom. Men inte kan väl Herren låta Satan få som han vill? Hans svar är lite skrämmande. Gör vad du vill med honom. Bara du skonar hans liv. Därefter berättas det att Jobb, som inte anar någonting, får besök av en rad budbärare. Den första utropar: oxarna gick för plogen och åsnorna betade bredvid. Då kom sabéerna och rövade bort dem och högg ner folket. Även den andra budbäraren kommer med dåliga nyheter. Guds eld slog ner från himlen och brände ihjäl fåren och folket. Och den tredje. Kaldéerna anföll med tre horder. De tog kamelerna och högg ner folket. Och medan han ännu talar kommer en sista budbärare. Jobb, dina söner och döttrar var på fest hemma hos den äldste brodern. Då kom en väldig stormby farande från öknen. Den tog tag i husets fyra hörn och huset föll samman över folket och alla dog. Jag ensam kom undan och kan berätta det för dig. Då reser sig Jobb och river sönder sin mantel. Han skär av sitt hår och faller ner på knä i en hög av aska. Men anklagaren är inte färdig än. Han låter Jobb drabbas av varbölder och vänder till och med hans hustru emot honom. Håller du fortfarande fast vid din oförvitlighet, säger hon anklagande. Förbanna Gud och dö. Allt som verkade vara en säker grund i Jobs liv har tagits ifrån honom. Hans hälsa, hans tillgångar, hans tjänare och hans fru och barn. Men det är inte alla som överger honom. Tre av hans vänner kommer för att trösta honom. De sitter vid hans sida i tystnad i 7 dagar och 7 nätter. Tills Jobb inte orkar tiga längre. Fast det är inte Gud han förbannar, som hans hustru ville. Utan den dag då han föddes. Han önskar att han aldrig hade fötts. Må den dag då jag föddes förintas. Må den förbannas av dem som kan mana fram Leviatan. Leviatan är ett slags kaosmonster som sägs bo i havsdjupen. Det jag fruktade har drabbat mig. Det jag bävade för har nått mig. Jag finner ingen frid, ingen ro, ingen vila, bara vånda och kval. Den första av Jobs vänner tar till orda. Orkar du höra vad vi har att säga, Jobb? Tänk efter. När gick en oskyldig under? Var gick en rättrådig förlorad? Olycka växer inte ur jorden. Ofärd spirar inte ur marken. Nej, människan själv föder ofärd. Jobbs vän ger här uttryck för en uråldrig visdom som vi ibland bland annat kan läsa om i Gamla testamentets ordspråksbok, men som är rätt vanlig över hela världen. Lat hand gör fattig man. Flitig hand gör rik. Den rättfärdige äter och blir mätt. Den ondes mage är tom. Med andra ord, om du är rätt för dig så kommer du att få ett bra liv. Men om du syndar kommer det att gå dig illa. Som man bäddar får man ligga. Och Jobb ligger ju minst sagt illa. Så han måste ju ha bäddat dåligt. Han måste ha syndat. Men Jobbs bok gör upp med det här sättet att tänka. Job vet nämligen att han är oskyldig. Även vi läsare minns ju att Gud själv sa att ingen på hela jorden är så rättrådig som Job. Så varför lider han i så fall? Den uråldriga visdomen fungerar bra som tumregler för livet. Men den räcker inte till för att förklara varför oskyldiga människor drabbas av lidande. Men Jobs vänner vägrar ge sig och den andra vännen tar nu till orda. Dina barn syndade mot Gud och fick plikta för sina synder. Återigen samma tanke. Barnen måste ha syndat. Det var därför de dog. Och Job själv måste också ha syndat. Annars skulle han inte sitta här utblottad i askan. Vännen säger i princip: kom igen Job. Bekänn för Gud vad du har gjort. Då kommer du att få tillbaka ditt gamla liv. Men Job vägrar erkänna sin skuld. Jag är oskyldig, skriker han. Men mitt liv är meningslöst. Jag vill inte leva mer. Job vänder sig nu bort från sina vänner och riktar sina ord direkt mot Gud. Låt mig veta varför du söker fel hos mig. Varför du letar efter mina synder. Fastän du vet att jag är oskyldig. Jobs tredje vän, som har suttit tyst ända tills nu, tappar tålamodet. Ditt svammel förstummar alla. Du smädar och ingen sätter dig på plats. Du tror att du kommer med sanningen och att du är fläckfri inför Gud. Men han känner de lögnaktiga. Han känner igen synden när han ser den. Men om du tar ditt förnuft till fånga och lyfter dina händer i bön till honom. Om du lägger bort allt som är syndigt och låter och inte låter någon ondska bo hos dig, så kommer du att kunna sova tryggt. Jobs så kallade vänner fortsätter anklaga Job i kapitel efter kapitel. Satan anklagade Job inför Herren. Nu är det människor som för vidare anklagelserna mot Job och förvrider därmed Guds rättvisa. Vännerna talar anklagarens ord utan att förstå vad de gör. Det är ord som: allt är ditt fel. Alla våra problem beror på de där. Om vi bara blir av med honom så kommer allt att bli bra igen. Det här är ormens ord. En makt som mänskligheten sedan urminnes tider har låtit sig styras av. Samma anklagande makt som spikade fast Jesus vid korset. Job är inte Jesus, men han är oskyldig. Därför kräver han nu att Gud ska visa sig för honom och förklara sig. Varför har Gud tagit ifrån honom allt i livet som han älskar? Då plötsligt blåser upp en våldsam stormvind och Herren själv ger Job svar på tal. Det är med andra ord inte Jobb som konfronterar Gud, utan Gud som nu konfronterar Jobb. Men Herrens svar förbryllar återigen. Och Jobb får aldrig någon riktig förklaring till sitt lidande. Istället ger Herren honom en slags guidad tur genom skapelsen. Var var du, Jobb, när jag lade jordens grund? Frågar han. Låt höra om du vet och kan. Vem var det som satte portar som spärr för havet? Svara på detta, du som klandrar Gud. Jobb blir tyst. I sina diskussioner trodde Jobb och hans vänner att de gick till botten med lidandets problem. Men nu inser han att det är Gud själv som har lagt grunden till allt. Därefter kommer två minst sagt märkliga kapitel. Herren börjar skryta om två förunderliga monster. På land möter vi Behemot med sin muskulösa buk och benstomme av järn. Herren hävdar att han är den främsta bland Guds skapelser. Därefter får vi möta Leviatan. Ni minns det där havsodjuret som Jobb önskade ha förintat hans födelsedag. Vem kan hålla stånd inför honom? Undrar Herren. Och fortsätter. Kvastar av eld far ut ur hans skap. Gnistor sprutar fram. Ur hans näsborrar stiger rök som från en kokande gryta på elden. Hans andedräkt tänder glöd. Lågor slår ut från hans skap. Djupet får han att koka som en kittel. Havet gör han till en sjudande brygd. Ingen på jorden råder över honom. Det finns många olika tolkningar av Behemot och Leviatan. Vissa tror att det bara handlar om överdrivna beskrivningar av djur. Andra hittar kopplingar till gudaväsen i olika religioner under antiken. Personligen tror jag att dessa förunderliga vidunder i Jobs bok representerar makter och krafter i Guds skapelse. Havsodjuret Leviatan förkroppsliga liksom kaosmakterna här i världen. Havet symboliserar ju ofta kaos i Bibelns världsbild. Och de av oss som har varit ute till havs när mörkret råder och stormens vågor härjar kan nog än idag känna av Leviatans makt långt där nere i djupen. Det är en makt som ständigt hotar att spola bort vår säkerhet. Ett annat exempel från naturen som också förekommer i Bibeln är jordbävningar. Då marken vi står på liksom skälver. Och själva grundvalarna för vår tillvaro skakar. Vi människor har alltid försökt stifta lagar och regler för att liksom säkra upp vår omgivning. Men om vi bygger för höga murar för att skydda oss från det stormande havet, så undrar jag om vi inte ibland bygger in oss själva. I vår strävan efter säkerhet riskerar vi att missa livet som Gud har gett oss. För enligt Jobs bok kan ingen av oss fullt ut bemästra eller kontrollera världens kaosmakter. Ingen på jorden råder över Leviatan, säger Herren. Ingen kan hålla stånd inför honom. Men det betyder inte nödvändigtvis att dessa krafter är av ondo. För de är en del av Guds skapelse. De skapar osäkerhet i våra liv. Men vi lurar oss själva om vi tror att vi kan tämja dessa urmonster. Fast ur Guds perspektiv är de inte farligare än små sällskapsdjur. Saltaren beskriver hur Gud låter Leviatan tumla runt bland våra fartyg och leka i havsdjupen. För Gud utgör de inget hot. Herren sa ju till Jobb att han har satt upp spärrar för havet. Hit, men inte längre, Leviatan. Även i Nya testamentet möter vi liknande bildspråk. Där kan vi läsa om hur havets kaosmakter beter sig lite som en lydig hund inför Jesus. De flesta av er har säkert hört berättelsen om när Jesus tystar stormen på Galileiska sjön. En häftig stormby blåser upp och hotar att dra ner lärjungarnas båt i djupet. Fast Jesus, som ligger och sover i aktern, verkar inte särskilt orolig. Mästare, bryr du dig inte om att vi går under? Ropar lärjungarna till honom. Då hutar Jesus åt vinden och talar strängt till sjön. Tig! Håll tyst! Och det blir alldeles lugnt. Varför är ni rädda? Frågar Jesus. Har ni ännu ingen tro? Lärjungarna som alldeles nyss var rädda för stormen grips nu av fruktan för mannen som sitter i deras båt. Vem är han? Frågar om varandra. Till och med vinden och sjön lyder honom. Vad säger det till oss idag? Jo, att Jesus även är Herre över den osäkerhet eller de rädslor som du inte kan bemästra eller hålla stånd emot. Så varför är vi då rädda? Har vi kanske ännu ingen tro? Livet är inte så lätt. Men hur gick det med Jobb och hans vänner då? Jo, Herren förklarar att vännerna har haft fel när de påstått sig veta varför Jobb led. Lidandet beror inte alltid på att någon har syndat. Även Jesus säger för övrigt samma sak. Job har däremot talat sanning, eftersom han har varit ärlig mot Gud. Herren uppmanar därför vännerna att offra 7 tjurar och 7 baggar och säger att min tjänare Job ska be för er. Jag ska ta emot hans bön och inte göra mot er som er dårskap har förtjänat. Guds rättvisa som Job brottade så med är med andra ord inte någon automatisk princip som vännerna påstod. Alltså att lidandet kan förklaras genom att skylla på någon. Det är han som är orsaken. Nej, Guds rättvisa skapar tvärtom möjligheter för Job och hans vänner att försonas med varandra. Förlåtelsen visar sig vara mäktigare än anklagarens lögner. Herren återupprättar nämligen Job och ger honom dubbelt så mycket som han ägde förut. Han får 14 000 får istället för 7 000. Och 6 000 kameler istället för 3 000. Och han får 7 söner och 3 döttrar. Poängen här är inte att Job blir rik igen, utan att Herren välsignar slutet av Jobs liv mer än dess början. Och så till sist dör Job, gammal och mätt av år. Lärdomen att slutet är härligare än början är ett av de viktigaste budskapen i Jobs bok. Jobs livshistoria med hans lidande och slutliga upphöjelse har samma form som Jesus liv, som också fick lida och till och med dö innan han uppstod och slutligen förhärligades. Denna berättelse blir även din om du väljer att följa Jesus. Det är i själva verket formen för hela Guds berättelse. Bibeln börjar ju med en underbar trädgård. Men efter syndafallet domineras människans liv allt mer av törne och tistel, osäkerhet, lidande och död. Men genom Jesus vänder Gud hela berättelsens riktning och ger oss en väg tillbaka till Gud, till gemenskap med Gud. Men slutet är som sagt härligare än början. Gud sammanfattar nämligen allt som har hänt däremellan i Kristus. Det skriver Paulus. Alltså allt som vi har förlorat längs vägen. Han har lovat att allt som är dyrbart och härligt här i världen ska föras inte tillbaka till Edens trädgård, utan genom död och uppståndelse till Gud själv. Till det nya Jerusalem. Johannes beskriver det som en ny himmel och en ny jord. Där havet inte finns mer. Kaosmakterna får med andra ord inte det sista ordet. Det här är vad den italienske författaren Dante kallade för den gudomliga komedin. Guds berättelse är inte en tragedi. utan en komedi. Alltså en berättelse med ett lyckligt slut. Fast missförstå mig inte nu. Jag talar inte om någon slags naiv syn på livet. Jesus har aldrig lovat oss ett liv i säkerhet. Varken jobb eller Jesus själv var immuna mot lidande och ondska. Men han har lovat att vara med oss ända till slutet. Och att vi kan vara trygga i att han banar en väg för oss genom allt som livet slungar emot oss. Det betyder att om saker och ting inte har slutat bra i ditt liv, så är det enligt Bibeln inte slutet. Osäkerhet, lidande och till och med död ingår nämligen i berättelsen. Jesus, Guds son, dör trots allt på korset. Men bortom döden väntar uppståndelse. Vilket gör att vad som än händer i ditt liv, hur mycket den stormar, så kan du vara trygg. För det är Gud själv som sitter i båten. Amen.